Ett historiskt turbulent år närmar sig sitt slut, och det har blivit dags att göra bokslut. 2020 har mer än någonting annat präglats av pandemins konsekvenser.
År 2020 är det tydligt att det kommer att dröja innan vi kan återgå till det normala.
Men också av de brister den påvisat i den svenska förvaltningen.
Men tiden går och de döda blir allt fler. Och Sverige börjar sticka ut.
I veckans videokrönika gör jag därför en återblick över året som gått. Jag heter Henrik Jönsson.
Och jag heter Emo Henrik. Och jag tänker styra upp denna årskrönika så folk fattar hur sinnes allting är.
Okej. Okay. Hej, vad kul att du kommer på besök, Emo Henrik.
Snacka inte! Ge han nu lite pengar och prenumerera och sånt så vi kan få igång denna krönika nu.
Ja, lugna dig. Idag sammanfattar vi ett år av kris, konflikt och katastrof.
Ett jävla k***år!
Alltså, skärp dig. Om du ska vara här så måste du faktiskt vara artig.
Vadå? Detta är artigt ju!
–2020 års pandemiutbrott har avslöjat hur illa den svenska förvaltningen nu faktiskt fungerar, och har dominerats av tre övergripande psykologiska försvarsreaktioner: förträngning, försvar och förskjutning. Förträngning, eller bortträngning som det ibland kallas, är en psykologisk försvarsmekanism varigenom oönskad information helt förnekas.
Stay calm, this is not happening.
Exempel på detta kan vara hur en person som exempelvis drabbas av en livshotande sjukdom fullständigt ignorerar denna information och istället lägger hela sitt fokus på bekanta och trygga aktiviteter i ett försök att utestänga en verklighet som vederbörande är oförmögen att hantera.
You didn't see graphite.
You didn't! Because it's not there!
I Sveriges fall representerar 2020 års coronastrategi den övergripande förträngningen, där man återkommande och i strid med all tillgänglig information nästan uteslutande förnekat alla problem.
Skulle du säga att vi är inne i en andra våg?
Nej.
Den 8 februari säger generaldirektören för Folkhälsomyndigheten till Svenska Dagbladet att coronaviruset kommer inte att spridas i Sverige under nuvarande omständigheter. Den 26 februari meddelar krisberedskapschef Johanna Sandvall till Sveriges Radio att vi har en god beredskap. Den 5 mars hävdar statsepidemiolog Anders Tegnell i Dagens Nyheter att det finns all anledning att tro att vi har peakat. Den 8 mars hävdar Tegnell att coronakulmen kommer på måndag eller tisdag, och att hans prognos 3 dagar tidigare var lite för optimistisk. Den 15 mars uttrycker Tegnell stöd för den brittiska flockimmunitetsplanen. Den 22 mars uttrycker Tegnell hopp om att kurvan håller på att plattas ut. Den 31 mars tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i april. Den 15 april tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i maj. Den 14 maj tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i juni. Den 16 juni meddelar Tegnell att Sverige har peakat och är på väg ner. Den 17 juli hälsar Johan Carlsson att andelen immuna i Stockholm kan ligga uppemot 40%, vilket innebär att flockimmunitet nu är nära. Den 21 juli säger Tegnell till Dagens Nyheter att Sverige kommer att klara sig bättre än Norge vid en ny smittvåg. Den 21 augusti fastslår statsminister Stefan Löfven om Sveriges strategi: vi valde rätt. Den 30 augusti säger Johan Carlsson till Svenska Dagbladet att vår bedömning har visat sig vara korrekt. Den 12 september uttrycker Anders Tegnell förvåning över den ökande smittspridningen. Den 16 oktober fastslår Anders Tegnell att Sverige inte har en andra våg av smittspridning. Den 22 oktober tar man bort smittskyddsrestriktionerna för personer över 70 år och höjer publikgränsen till 300. Den 1 november konstaterar Anders Tegnell att ökningen av antalet smittande är värre än väntat. Den 2 november meddelar Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson en jätteökning av antalet smittade i Stockholm och konstaterar: vi har tappat greppet. Den 10 november är Sveriges nationella testkapacitet överbelastad och socialminister Lena Hallengren kallar till krismöte nästa vecka. Kortfattat kan man sammanfatta den reaktiva svenska krishanteringen i 8 faser. Först är vår unika strategi bäst i hela världen och alla andra gör fel. När Sverige börjar få höga dödstal hävdar man att andra länder kommer att dö ikapp oss längre fram. När siffrorna börjar se riktigt dåliga ut meddelar man att det kommer att ta flera år innan man egentligen kan säga någonting alls. När den svenska strategin börjar betraktas som en katastrof framhåller man att Sverige egentligen har samma strategi som alla andra. När Sveriges förvaltning kommer tillbaka från sommarlovet är smittotalen låga, varefter man på nytt deklarerar att Sveriges unika strategi är bäst. Man uttrycker sedan förvåning när smittan börjar skena på nytt, för att några veckor senare konstatera att det nattsvarta läget bör skyllas på regionerna. Problemet med förträngningar är att de inte löser de underliggande problemen, vilka istället ofta förvärras av att de ignoreras. Under andra halvan av 2020 ledde därför pandemikrisen till ett omfattande försvarsarbete, där den havererande svenska strategin rationaliserades som förankrad i omsorg av medborgarnas frihet.
This is the Swedish model of managing the society, building on trust between the lawmakers, the authorities and the citizens.
Vänsterregeringens plötsliga omsorg om de svenska medborgarnas frihet gällde dock uteslutande ansvaret för just pandemin, medan exempelvis följande förbud betraktas som helt oproblematiska: alkoholförbud, ankringsförbud, anläggningsförbud, avloppsförbud, avverkningsförbud, radförbud, balkongförbud, ballongförbud, besöksförbud, bevattningsförbud, bilförbud, båtförbud, cykelförbud, campingförbud, dansförbud, demonstrationsförbud, diskrimineringsförbud, eldningsförbud, etableringsförbud, exportförbud, importförbud, fiskeförbud, flaggförbud, flakförbud, flygförbud, flyttförbud, tillförbud, handelsförbud, hästförbud, inköpsförbud, inreseförbud, utreseförbud, jaktförbud, fotoförbud, klättringsförbud, kontaktförbud, körförbud, köttförbud, landningsförbud, leveransförbud, låneförbud, marknadsförbud, maskeringsförbud, mobilförbud, motorcykelförbud, mötesförbud, näringsförbud, områdesförbud, parkeringsförbud, platsförbud, protestförbud, provisionsförbud, publikationsförbud, publikförbud, reklamförbud, reseförbud, rivningsförbud, rökförbud, serveringsförbud, skolförbud, skoterförbud, spelförbud, strejkförbud, sångförbud, tillträdesförbud, tjänsteförbud, tobaksförbud, trålningsförbud, tältförbud, uppehållsförbud, utförselförbud, införselförbud, utegångsförbud, vinstförbud, visningsförbud, vistelseförbud, vitesförbud, zonförbud, MB-förbud, övergångsförbud och överklagandeförbud. Men rörande pandemin, då är svenskarnas frihet och autonomi en okränkbar rättighet. På samma sätt som förbud och frihet godtyckligt användes som politiska verktyg för att försvara den havererande coronastrategin, tog regeringen ett historiskt stort lån för att kunna presentera en budget som gav allt till alla. Allt till alla partier alltså, för det hela handlade nämligen om att hålla samman den allt orimligare Frankensteins regering som socialdemokraterna har baserat sitt maktinnehav på. Sossepolitik när den är som bäst, utropade finansminister Magdalena Andersson panegyriskt i Aftonbladet. Klassisk borgerlig politik, hurrade samtidigt regeringens stödtrupper i Centerpartiet på Dagens Industris första sida. Hur är det möjligt att den nyligen presenterade och historiskt kolossala JÖK-budgeten kan lanseras både som en höger- och en vänsterbudget samtidigt? Svaret på denna fråga är att budgetens huvudsyfte inte är att ta ansvar för rikets finanser och problem, utan att rädda regeringen och dess stödpartiers opinionssiffror genom att låta alla inblandade få sätta sprätt på en egen hög miljarder kronor för att försvara sina respektive väljarbaser.
En sju jäkla satsning på välfärden.
En sju jäkla skattesänkning.
7000 till miljösatsning.
Vår budget är inte bara höger och vänster, den är även allt du vill att den ska vara. När så slutligen den coronakommission man under våren arbetat så hårt med att förhala ändå kom med förgörande kritik, och till och med hans majestät konungen anslöt sig till kritikerna. Då var försvarsspelet slutligen över.
Beslut och åtgärder som fattats under våren för att möta pandemin, som vi bedömer har varit sena och i vissa fall otillräckliga. Regeringen styr riket och därför vilar det yttersta ansvaret på denna regering och tidigare regeringar som har känt till de här bristerna.
Jag anser att vi har misslyckats. Vi är ändå ett stort antal som har avlidit helt enkelt, och det är ju fruktansvärt.
Förskjutning är 2020 års tredje försvarsmekanism, och det innebär att osäkerhet och ansvar överförs från de egentliga problemen och dess ansvariga till ett externt objekt eller en extern företeelse.
Can't someone else do it?
Can't someone else do it? That's perfect.
Detta kallas typiskt för bortförklaringar, där exempelvis en tennisspelare skyller en förlorad match på sitt racket.
It's not my fault. Lousy magnet.
Under 2020 har förskjutningsmekanismen huvudsakligen manifesterats genom regeringens återkommande försök att utlokalisera ansvaret för den havererade coronastrategin till medborgarna själva.
Och där behöver hela samhället hjälpas åt. Och när jag säger vi, då menar jag vi går igenom prövningar tillsammans. Det vi går igenom tillsammans jobbar Sverige ur krisen. Att bygga tillsammans. Tillsammans ska vi bygga ett bättre Sverige, och vi ska bygga tillsammans.
Det är ett helt samhälle som faktiskt har ett gemensamt ansvar. Det är en fråga om att det är ett delat ansvar. Men återigen, det är inte mitt mål, och det är faktiskt ett gemensamt mål. Det är inte mitt mål, jag tror det är väldigt viktigt att säga det. Jag är förvånad över, på riktigt, att inte regionerna tog sin del. Jag är inte ansvarig. Jag tycker det är synd om diskussionen nu, när vi dessutom går in i en nästa våg eller fas, eller vi ska säga pandemin, handlar om att man hela tiden ska skylla ifrån sig ansvar.
Men du gör ju det
själv. Nej, jag skyller inte ifrån mig ansvar.
Vad har du för ansvar då? Jag har inte hört att du säger någonting om ert eget ansvar.
Den mest formidabla förskjutningen står dock Sveriges finansminister Magdalena Andersson för, som lägger skulden för det svenska pandemihaveriet på nyliberalismen. Något som i vänsterkretsar närmast får jämföras med när högmedeltidens skolastiker bortförklarade alla världens problem genom att hänvisa till hinnhåle. Som libertarian kan man med fog rikta kritik mot den svenska liberalismen för dess tendens att ofta glida vänsterut med allt vidlyftigare omsorgsambitioner och en massa blödande hjärtan.
Jag vill bara skrika rakt ut av ilska, och vissa stunder vill man bara lägga sig ner i uppgivenhet och gråta.
Men att beskylla den liberala idétraditionen för just Sveriges coronahaveri är faktiskt helt befängt. Den coronakommission vars utlåtanden regeringen arbetat så hårt på att förhala har varit exemplariskt tydlig. Det är den allmänna smittspridningen i samhället som orsakat Sveriges höga dödstal.
En sak anser vi oss kunna säga, och det är att den allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den viktigaste orsaken till smittspridningen på äldreboendena.
Även de inom äldrevården. Och det är regeringens, eller kanske ska man säga Folkhälsomyndighetens, befängda flockimmunitetsstrategi som är ansvarig. Inte de driftsformer som Magdalena Andersson nu säger sig vilja attackera genom höjda kapitalvinstskatter. Tvärtom är det den fria marknaden vi har att tacka för att medicinföretag i global konkurrens på rekordtid kunnat utveckla och massproducera vaccin. Och med detta långsökta socialdemokratiska angrepp på marknadsliberalismen avslutas ett prövningarnas år på ett närmast poetiskt tragiskt vis. Med en regering som efter att ha gjort i stort sett allting fel slutligen angriper det enda som ännu faktiskt fungerar i Sverige – småföretagen.
Är du klar nu?
Ja, alltså jag tänkte...
Det är vad jag hör när jag lyssnar på dig. Säg bara som det är! Vi har haft ett sugigt år, och vi har sugiga politiker.
Alltså jag vet inte om jag skulle uttrycka det på det sättet.
Nu ska jag säga som det är. det är vården som är hjältarna. Mitt i julen, just nu, sliter de som riktiga krigare medan vi sitter och klagar.
Ja, Emma och Henrik, det har du faktiskt rätt i. Och jag vill därför så här i juletid, med speciell värme, rikta min innerliga tacksamhet till dig som just nu sliter för att vårda våra sjuka. Till er som kämpar med produktion och leveranser av vaccin, och även till alla er som valt att fira jul i ensamhet för att minska smittspridningen. För i tider som dessa, präglade av sjukdom och isolation, är det kanske viktigare än någonsin att skänka sina medmänniskor kärlek och omtanke. Vi har nyss passerat den punkt på året då det är som allra mörkast, och vi börjar nu åter röra oss tillbaka mot ljuset. Jag vill med detta utsträcka mina varmaste julhälsningar till alla er som tittar och tillönska er ett gott nytt 2021. Jag är övertygad om att vi med rättfärdighet och hårt arbete rör oss mot betydligt ljusare tider. Vad?
Nej, inget! Men du pratar så hälften kunde räcka. Tack för oss, och tack för att ni har lyssnat på denna långa krönikan.